Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisk de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Själv drabbades jag lite extra av den här texten en gång när jag såg den här på en serie som just nu går, som heter The Chosen, eller den har gått, man kan, vem som helst kan se den i alla fall. Jag greps lite faktiskt, jag tror det kom en tår, det är inte så vanligt att det gör, men det var som att det blev så tydligt för mig att det här skulle kunna vara jag. Och det här handlar ju om det här tillfället när Jesus kallar sina första lärjungar. Simon, som också kallas Petrus, Andreas, hans bror Andreas, och de andra två bröderna Jakob och Johannes, som också var fiskare. Bakgrunden är ju att de har varit ute och fiskat hela natten. De här är två fiskarbröder, de har varsin båt, de är ute och fiskar. Och de kastar ut näten och kastar ut näten och kastar ut näten. Men de får ingen fisk. Och de är i behov av fisk för de ska kunna försörja sina familjer. De ska kunna betala skatt till Rom. Men de får ingen fisk. Till slut är de så uppgivna så de bara, nej, men det, vi ger upp. Man kan tydligt se att det finns en besvikelse, en irritation, och man är uppgiven. En hel natt utan en enda fisk. Och det är deras jobb. De börjar packa ihop, de lägger in näten i båten och de ror mot land. Och när de kommer närmare land så ser de en stor folkhop stå där framme, och de undrar, vem är det som står där? Så märker man att Andreas, han har varit och lyssnat på Jesus innan och förstått att det är något speciellt med Jesus. Så han bara säger till Petrus, ska vi inte åka dit och lyssna på vad han har att säga? Och Petrus, han bara, jag vill inte, var ska jag åka till han för? Och Petrus, som ni kanske har hört talas om, är ju ofta beskriven som lite mer temperamentsfull. Och ja, man är ganska irriterad. Var ska vi åka och lyssna på han? Han har väl inget, vad ska han komma med? Men sedan utspelar sig den här texten. Och jag börjar tänka för mig själv. Tänk om det har varit jag på Husqvarna. Jag har drivit mitt projekt. Jag har gjort allting. Och nu ska vi i projektgruppen ta fram den här perfekta produkten som de vill ha. Och vi har förberett oss, vi har byggt prototyper och vi har testat, och jag har liksom manat på alla i gruppen att nu ska vi kämpa, och en del har jobbat lite för mycket och det liksom, man har pressat sig lite för att hinna till en viss tid. Och så har vi testat och allt börjar gå dåligt. Inte ett test lyckas och allt, och det blir en dålig stämning i gruppen och alla blir lite så här, bara peka på mig och ja, men varför skulle vi göra det här? Det var ju fel liksom, hur kan du fatta de här besluten? Och det är en ganska dålig stämning. Och så kommer han, den där resepredikanten, in på Husqvarna AB när man inte ens får komma in. Och så står han mitt i konstruktionsmötet och säger han, men jag tycker du ska göra om alla testerna en gång till. Gör dem precis så som du gjorde förra gången. Mycket märkligt. När jag har tänkt på vad överlåtelse handlar om och hur den beskrivs i den här texten, så har jag tyckt mig hitta tre nycklar som jag tror kan hjälpa oss att förstå vad överlåtelsens till Jesus kärna är. Den första nyckeln tror jag är förtroende. När han hade slutat tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Den första nyckeln tror jag handlar om att ha förtroende till Jesus. Att lita på honom. Så funkar väl de flesta av oss, tror jag, att om vi har förtroende för någon, att vi litar på någon, då lyssnar vi och ibland handlar vi faktiskt så som den personen säger. Jag tycker Peter i det här sammanhanget är en otrolig förebild. Han har jobbat hela natten, det är hans jobb att fiska, han kan det här. Han vet, det är ingen idé om jag åker ut hur långt som helst, om jag kastar i det här nätet hur många som helst, jag kommer inte få någon fisk. Det är kört. Men Men så säger han det. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Vad hade hänt om Petrus bara, jag struntar väl i vad han säger. Hade han blivit en lärjunge till Jesus? Vad hade hänt? Om vi ibland kunde vara lite mer som Petrus och ha ännu mer förtroende till att lämna över kontrollen till Jesus, så tror jag att vi skulle få se många fler människor komma till tro på Jesus. Och många fler skulle bli helade i Jesu namn. Att vi ibland går alldeles för mycket i egen kraft och efter eget förstånd och handlar bara med vårt hjärna och inte så mycket med vårt hjärta. Ibland tror jag vi ska kasta ut näten på nytt. Även fast det kan kännas lönlöst. Och då menar jag inte att vi ska driva verksamheter här i kyrkan som vi bara gör av rutin, utan det ska ju vara komma här inifrån att Gud talar till oss. Kasta ut näten. I Ordspråksbokens 3:15-6 vers står det så här. Ja, där får jag så. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Förtroende tror jag faktiskt är någonting som vi som församling har fått som en kallelse. Det är jag ganska övertygad om. Att vi ska som kristna människor ska leva förtroendegivande liv. Petrus hade förtroende för Jesus och han handlade därefter. Låt oss som församling vara Jesu ögon, öron, mun, händer och fötter i den här tiden. Så att vi kan leva förtroendeingivande liv och förhoppningsvis få förtroende, andra människor får förtroende för dig och finner Jesus. Litar någon på dig så kan det leda till överlåtelse till Kristus. Petrus litar på Jesus. Han och hans kompis, eller sin bror Andreas, åker ut och fiskar, kastar ut näten. Och vad händer? Jo, miraklet sker. Näten blir så fulla så de håller på att brista. Och när de börjar hova in den i båten så är det så mycket fisk. Så båten börjar nästan sjunka. De ropar på sina andra, de andra bröderna, Jakob och Johannes. Och de kommer dit med sina båtar och de lyckas på något sätt bärga den där fiskefångsten så att precis på bristningsgränsen. Och då inser Petrus vem Jesus är. Och här kommer vi till nyckel nummer 2 när det kommer till överlåtelse. Att inse sin brist. Då kastade sig Petrus ner vid Jesu fötter och sade: lämna mig, jag är en syndare. Att överlåta sitt liv till Jesus börjar alltid med att inse sin brist. Jag är en syndare. Ingen går fri. I Romarbrevets 3:23 vers står det ju så här: här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. En del av överlåtelse är jag helt övertygad om handlar om pånyttfödelsen. Där jag som människa erkänner min synd, min skuld, att jag inte räcker till för att kunna vara med Gud. Och jag överlåter den till Jesus. Att överlåta sitt gamla liv till Jesus och ta emot ett nytt liv i Kristus. När Petrus inser miraklet att han har fått så mycket fisk så att båten håller på att sjunka, då förstår han vem Jesus är. Och hans reaktion är att falla ner på knä inför Jesus och erkänna sin synd. Han inser att Jesus är Messias, han är frälsaren, han är räddaren. Han är allt det de hoppats på. Och det här tycker jag är kanske bland det finaste och det bästa med våran tro. När vi kommer till Jesus med våra fel, våra brister och vi erkänner dem för honom, så möts vi inte av fördömande utan vi möts av en öppen famn. får möta hans korsfästa händer. Och så säger han: välkommen, mitt barn, jag älskar dig. Du är förlåten. Du är fri. Är inte det fint? Är det inte det finaste vi har? Vi är förlåtna genom Jesus. Han tar all min synd och all din synd och så spikar han upp det på korset. Och då säger Bibeln att det som är uppspikat på det korset, det finns inte med. Om du erkänner din synd så finns inte den med. Det går inte att hitta den. Kolosserbrevet säger så här i sitt första kapitel och 13-14 vers: han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det är väldigt lätt att döma sig själv. Eller hur? Eller andra också för den delen. Men den kristna tron lär oss att det är inte vår sak att döma. Det är domsöndagen idag, men det är inte vår sak att döma, det är Guds. Vi människor vill gärna påminna oss själva eller påminna andra om deras fel och deras brister för att på något sätt höja oss själva eller sänka någon annan eller på något sätt. Men så fungerar inte Guds nåd. Den Jesus har förlåtit, han eller hon är förlåten. Du är fri. Det tredje och det sista nyckelordet som jag tycker mig finna i texten är mod. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd, från den stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Att överlåta sitt liv till Jesus, att bli hans lärjunge, det är inte bara enkelt, det krävs också mod. Att svara ja på Jesu kallelse innebär ju, som jag sa i början, att du släpper kontrollen och låter han leda dig. Att du litar på Guds ledning och följer hans vilja. Det här tror jag kanske är en av de mest radikala sakerna man kan göra i sitt liv. Att överlåta sitt liv till Jesus. Det krävs mod att följa hans kallelse oavsett vad det innebär. Att helhjärtat leva för Jesus i din vardag oavsett vad det innebär. Mod handlar om att lyfta telefonluren ibland när Gud säger jag ska ringa någon. En som du får på ditt hjärta. Mod innebär att du sätter dig bredvid den ledsne och tröstar. Mod innebär att du erbjuder din praktiska hjälp och säger hej, du, jag hörde att du skulle flytta, vill ni ha hjälp? Mod kan innebära att du pratar med din kollega på fikarasten och säger att du tror på Jesus. Eller vi kan be för din syster som är sjuk om du vill. Att gå utanför sin comfort zone ibland tror jag är mod. Mod kan också vara som de här. Jag tog med några bilder som jag blir som glad av att höra från världen ibland. För då får jag hopp. Jag läste en bok om Thomas, av Thomas Sjödin, om Thomas. Och vi vet ju att lärjungarna åkte ut över hela jorden, eller den då kända jorden, och delade med sig om budskapet om Jesus. Thomas åkte till Indien av alla ställen. Han drog nitlotten och så åkte han till Indien. Och där fick han ju, till Kerala, det området, och så fick han ju nå en hel massa människor med evangelium där. Ja, en jättespännande berättelse. Och nu såg jag i dagen, under och tecken präglar kyrkan i Indien. Indien kan få en av världens största kristna befolkningar. Men vi vet också att de har säkert fått utstå jättemycket lidande och trakasserier. Men idag växer kyrkan i Indien så jättemycket. Det kan vara som den här väckelsen i Iran. Inte jag blir bara glad när jag hör väckelse i Iran. Det är väckelse i Iran. Det är ett av de snabbast kristna länderna i världen just nu. Och det sker genom jättemodiga unga människor, kvinnor många gånger, som får drömma på nätterna och får berätta om Jesus. Och idag växer kyrkan i Indien. Det krävs också mod med livet som insats många gånger. Eller som Sebastian Staxet här, visst är han modig. Han har ju levt i ett liv i kriminalitet och missbruk och allt det här som har varit för han negativt. Och idag åker han runt och försöker nå människor som lever i kriminalitet och missbruk och sånt. Och försöka få dem till. Det krävs mod att vara kristen. Att helhjärtat leva för Jesus. Att överlåta sitt liv till Jesus innebär inte att göra om och göra rätt och bättring. Det handlar om att svara ja, jag vill. Och vara modig. Jesus säger, kom och följ mig. Han säger inte, vad bra att du tror på mig, nu kan du gå dit bort och berätta om mig. Utan han säger, kom och följ mig, vi går tillsammans. Jag tycker det är härligt att gå tillsammans med Jesus. Alla som har tagit emot Jesus sitt liv, han har den helige ande boende i ditt hjärta. Och han går med dig. Det här är det jag har försökt säga idag med det jag har försökt förmedla. Vad jag tror är nycklar till ett överlåtet liv till Jesus. Att ha förtroende och tillit till Jesus. Att han vet vad som är bäst för oss. Att inse sin brist och erkänna den inför Jesus. Mod att våga överlåta kontrollen till Jesus och veta att han går med dig. Vi kommer alldeles strax gå in i en stund då vi har förbön och lovsång. Och då kommer du få möjlighet att dels ge respons på det jag har sagt men också möta Jesus. Du kanske är här som aldrig har överlåtit ditt liv till Jesus. Grattis, då är du på rätt ställe. Välkommen. Idag är din möjlighet. Jesus har längtat efter dig länge och han säger, välkommen mitt barn. Jag älskar dig. Någon annan kanske sitter här och kanske har överlåtit sitt liv för jättelänge sedan, men du har kanske aldrig någonsin vågat lämna kontrollen fullt till Jesus. Jesus längtar efter att få gå med dig och leda dig. Du finns säkert också här som bär på en börda, något som du burit på länge. Gör som Petrus. Inse din brist och lämna din börda vid Jesu fötter. Jesus kommer räcka ut sina korsfästa händer och säga, du är förlåten mitt barn. Gå och synda inte mer. Var inte rädd. Sen kommer vi som vanligt ha i korskyrkan, eller så som vi brukar göra i korskyrkan, är att vi brukar ha möjlighet att tända ljus i vår ljusbärare här. Då kan man tända ett ljus om det är någonting du vill lyfta speciellt inför Jesus. Idag har jag ställt en bricka med stenar som en symbol på en börda som du kan lägga ner vid korset om det är något du känner att du vill lämna. Vi har också möjlighet att skriva bönämnen på lappar här borta och så lägga den i krukan. Så ber vi i slutet för krukan, men sen kommer också de här lapparna att läsas upp på torsdag av några i församlingen som ber för dem. Vi kan också ha möjlighet till förbön här framme och längst bak, två förbönstationer där du får komma och be om vad du vill. Nu står vi upp tillsammans och vi sjunger och vi lovsjunger och tillber den Jesus vi tror på.
Se min längtan att få lägga ner mitt liv för dig.